Då är detta lektion nummer 27, den 22 i åttonde, vår själavårdskurs. Vi konstaterade alltså att ett kötsligt sinne är ett relationslöst sinne. Medan ett andligt sinne är fungerar utifrån relationer och till relation. Och så såg vi på kunskapen att det fanns två sorters kunskap. En självkunskap, en egen kunskap, och motsatsen till det är alltså en gemensam gemenskapskunskap. Och om vi inte talar om kunskap utan om vetande, så kan vi tala om ett självvetande och ett samvetande. Ett självvetande, det är den själiska, relationslösa och i längden relationsförstörande kunskapen. Så har vi ett gemensamt vetande, eller en gemenskapsvetande, ett samvetande. Den som älskar är känd av Gud. Han har en självutgivelsedrift och hans tankar är helt formade utifrån den. Men han har inte den självutgivelsedriften i sig själv, utan den har han gemensamt med Gud. Tankarna har han gemensamt med Gud. Om Gud skulle dö, så skulle dessa tankar, denna kunskap, denna kärlek upphöra och det själiska sinnet skulle återta sin plats. Därför att det här är ingenting som man kan ha på egen hand utan bara i gemenskapen med Gud. Det är en kunskap som är ett samvetande med Guds kunskap. Och det är denna senare kunskap som Bibeln kallar tro. I den mån vi lägger en kunskapsaspekt i ordet. Jag har redan tidigare sagt att tron kommer av ett rema från Gud. Ett tilltal från Gud. Och blir då ett samvetande med Gud. Det är en andlig tro. Men när Paulus talar om en tro som kan förflytta berg men inte har kärlek, så talar han om en tro som bygger på en själisk kunskap utifrån ordet. Den som inte är ett samvetande med Gud, en livsgemenskap med Gud, utan som människan på egen hand bygger upp med Bibeln i näven. När vi är inne på kunskapsområdet så är ju vi lätt så intresserade av begreppen rätt och fel. Det är liksom den måttstock vi anlägger på kunskap. Och den är naturligtvis värdefull, viktig och riktig. Sanning och lögn har inget med vartannat att göra. Det är klart att det vi säger ska vara korrekt. Men där vi bara urskiljer sann kunskap från falsk kunskap urskiljer Bibeln också andlig kunskap från själisk kunskap. Alltså en kunskap som har sitt ursprung i en gemenskap med Gud och en kunskap som också leder till att det skapas gemenskap. Respektive kunskap som är min egen och används för själiska syften. Det här låter kanske lite abstrakt och teoretiskt, ni börjar se trötta ut. Vi ska läsa Matteus 7 kapitel så kanske vi får lite kött på ben. Och där börjar vi läsa 15 versen, Matteus 7 och 15. Tag er tillvara för falska profeter som kommer till er i fårakläder med invärtes glupande ulvar. Av deras frukt ska ni känna dem. Inte hämtar man väl vindruvor från törnen eller fikon från tista. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan inte bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som inte bär god frukt blir avhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna dem av deras frukt. Inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig, Herre, Herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska på den dagen säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar, men då ska jag betyga för dem, jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Jag har aldrig känt er. Jesus säger inte, ni har aldrig känt mig, utan han säger, jag har aldrig känt er. Den som älskar är känd av Gud. Här fanns inte detta samvetande. De säger, har inte vi profeterat? Har vi inte gjort det ena och det andra? Vi måste förstå av sammanhanget att Jesus säger till dem att ni gjorde inte min vilja. Det räcker inte med att säga Herre, Herre och sen operera på egen hand. Utan ni gjorde inte de underverk jag ville ha gjort. Jag hade aldrig känt det. Det här var ingenting som byggde upp en gemenskap. Det hade heller inte sitt ursprung i gemenskapen med mig. Utan ni hade vissa kraftresurser som ni använde efter eget gottfinnande. En, så att säga, en själisk kunskap, en egen kunskap, istället för att det hela flöt fram ur samarbetet med mig, ur samvetandet med mig. Alltså det vi kallar tro. Det är så intressant att se nu dessa falska profeter som Jesus beskriver. Vad är det som är fel? Ja, allting på ytan ser ju korrekt ut. Utvärtes är det så som får. Det är bara när man kommer till insidan och ser på drivfjädern, det är bara då man upptäcker vad som är fel. Invärtes är det glupande ulvar. Allting är rätt, men motivet är fel. Här är det inte fråga om en självutgivelsedrift, säger Jesus, utan en självbevarelsedrift. Att vinna något för egen räkning. Vi igenkänner det själiska mönstret till skillnad från det andliga. Det andliga mönstret hade varit att vara öppen för Jesu vilja. Göra det han ville ha gjort. Och att göra det för att få tillfälle att ge ut sig själv. Istället för att vinna något för egen räkning. Genom att göra egna underverk. Egna kraftiga. Och det är så intressant att se detta. Att Bibeln talar ju mycket mer om falska profeter än om falska budskap. Därför att vi får förstå att när Jesus säger att allting på ytan ser ut som får, så handlar det om budskap som teologiskt är korrekta. Det behöver ju inte alla falska profeter ha, men man kan vara falsk profet med ett korrekt teologiskt budskap om man drivs av fel motiv. Därför att när man gör det så skapas ändå inte andens frukt. Och av frukten känner man trädet. Det är frukten det går ut på. För att det ska bli rätt frukt måste det finnas rätt motiv. Hjärtats uppsåt och tanke. Och det samvetande med Jesus som alltså skulle bestått i att Jesus hade fått känna dessa människor. Strömma in sin självutgivelsedrift i dem. Och få dem att på det sättet lägga ner allt eget. Lyssna in hans vilja. Leva ut den i världen. I en självutgivelse. Det blev inte av. Här fanns saker som såg korrekta ut på ytan. Men Jesus går alltså in bakom kulisserna. Och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Och det som då såg korrekt ut. Det som också såg kraft. Fyllt ut, nu är vi tillbaka i Korintien, det säger Jesus i det här fallet, det är kötsligt. Jag tror så här, om vi sätter en teologiskt korrekt kunskap i händerna på en själisk människa. Så börjar han omedelbart bygga upp ett revir med den kunskapen. Om du däremot tar en teologiskt, kanske på vissa punkter, inkorrekt kunskap och sätter i händerna på en andlig människa. Så börjar han omedelbart att kontrollera om det här stämmer. Han är omedelbart lyssnande, intresserad, villig av att sortera ut det som är rätt och fel. Han har ingen prestige i det han gör. Hela tiden prövar han med sitt samvete inför Gud. Stämmer det här? Stämmer det inte? Han lyssnar till vad andra säger. Han söker förmaning över den kunskap han har. Det är ett andligt sätt att hantera kunskap. Och han bygger inte upp något eget. Men ett själiskt sätt att hantera kunskap är alltså att bygga upp något eget och samtidigt vara tillsluten för korrigerande impulser. Och även om den själiska personen hade en rätt kunskap och den andliga personen hade en kunskap som var åtminstone bitvis inkorrekt eller åtminstone ofullständig, all kunskap är ju ett styckverk, så förstår vi att den andliga personen är betydligt mindre säkerhetsrisk än den själiska personen, fastän den själiska personen hade rätt. Var ni med? Halleluja. Och det betyder alltså det att Bibeln talar mer om falska profeter än om falska budskap. Därför att också ett korrekt budskap i händerna på en själisk person ställer till trassligheter. Budbäraren kan aldrig skiljas ifrån budskapet. Drivfjädern hos förkunnaren är lika viktig som det han säger. Låt oss också gå till Filipperbrevets första kapitel. Och läsa verserna 9-11. Filipperbrevet 1 alltså. Och därom beder jag att er kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt. Så att ni kan döma om vad rättast är på det att ni må bli rena och för ingen till stötesten i väntan på Kristi dag. och blir rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus Gud till ära och pris. Det är alltså inte kunskapen som ska överflöda på kärlek, utan kärleken som överflödar på kunskap. För här talar Paulus om samvetandet. Detta att ha kunskap ihop med Gud. Det är livets träd. Den kunskap som aldrig kan delas ifrån kärlek. Kärlekens samkunskap, samvetande med Gud. Det ska vara den insikt som ska forma våra liv. Det är tro. Medan människan åt av kunskapens träd för att få en kunskap som fungerade, vad Gud än gjorde. Egenkunskapen. Den som inte i och för sig har med kärlek att göra, utan kan användas till, i allt möjligt annat. Kunskap som är relationslös och frikopplad från kärlek. Kunskapen om gott och ont, där gott och ont har blivit något abstrakt istället för att vara en kärlekens nödvändighet. Vi fortsätter med Kolosserbrevet 1:9-11. Allt ifrån den dag då vi fick höra härom har vi därför å vår sida inte upphört att bedja för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Andlig vishet och andligt förstånd. En kunskap om Gud och om Guds vilja. Den som kan få oss att fungera så som Gud vill. Samvetandet med Gud. Så småningom när du kommer hem och börjar smälta maten och tänka igenom de här sakerna, för det fordrar naturligtvis lite eftertanke, det landar inte direkt, så vill jag rekommendera dig att läsa Ordspråksboken. För den tar upp precis det här problemet från början till slut. Där talas om två sorts vishet. Förlita dig inte på ditt förstånd. Men säll är den som undfår förstånd. Det är själiskt förstånd och andligt förstånd. Och så står det talat om dåren. Och det står talat om den rättfärdige. Och dåren, han har inte intelligenskvot 50 utan har 200 i intelligenskvot. Därför att det är den smarta människan. Den här som är så fantastiskt inställd på alla snabba klipp och som flyter ovanpå i alla lägen. Det är dåren. Det är han som utnyttjar egen kunskapen till max. Han är högmodig, han är stolt, han lyssnar bara till dårar. Bibeln har en rad olika informationer att ge oss om den orättfärdige eller dåren. Men sen finns det en rättfärdig. Han söker tuktan. Han ropar efter vishet. Och det är en vishet som han hela tiden är inställd på att använda i rättfärdighet. Till gemenskap. Det är en andlig människa. Han menar sig inte ha visheten själv. Utan han söker visheten i ett samvetande med Gud. Vi går nu alltså till Efesierbrevet 5:18. Och läser då så här. Och dricker ni er icke druckna av vin, ty därav kommer ett oskickligt levande. Låt er fast mer uppfyllas av ande. Här har vi samma motsatsprincip så att säga inom känslans område. Du kan bli full på två sätt om du så vill. Om du känner dig tom så kan du antingen dricka dig full av sött vin, eller också har vi alla fått en och samma ande att dricka. Som det står i nya översättningen. Och det här är alltså två sorters glädje. Som det talas om här. Och det finns alltså känsloupplevelser som är relationslösa. Och det finns sådana som är relationsbetingade. Och det där det känner vi igen när vi har träffat ensamma människor, hur de söker i sin relationslöshet ändå få sina känslomässiga behov tillfredsställda på ett eller annat sätt. Vi talade mycket om det här om dagen när vi var inne på detta med flykt. Hur man kan fly in i olika upplevelsetyper som kanske ändå inte har med ett fullvärdigt och relationsbetingat liv att göra. Vill du ha bilden av en person som så att säga söker känsloupplevelser utan relationer, så se framför dig en sprutnarkoman med freestyle-lurar. Helt insydd i sin egen rockdunkande värld och med knarkets känsloupplevelser. Det är själiskt. Det är död. Vi går till Johannes 11 kapitel och ser motsatsen. För att parallellen till samvetandet är naturligtvis medkänslan. Johannes 11, 33 och 34. Då nu Jesus såg henne gråta och såg att jämväl de judar som hade kommit med henne grät, upptändes han i sin ande och blev upprörd och frågade: var har ni lagt honom? De svarade honom: herre, kom och se. Och Jesus grät. Varför grät Jesus? Han visste ju redan hur det skulle gå. 5 minuter senare så stod ju Lazarus där. Det var väl inget att gråta för? Jo, han grät av medkänsla med systern. Han upptändes i sin ande. Och vi ser, här är det fråga om en medkänsla. Första Korinthierbrevet 12 och 26 tycker jag också är ett sånt här, en sån här liten pärla just när det gäller medkänsla. Om nu en lem lider, så lider alla de andra lemmarna med den. Om åter en lem äras, så gläder sig alla de andra lemmarna med den. Ljuvligt. Men då är det ju så här. Ska man leva det livet, så kommer ju ens känsloliv att bli väldigt beroende av hur andra har det. Och en som frästes är det att skärma av sig från den lämmen som lider. Vem blir svag utan att också jag blir svag, säger Paulus. Man får förutsätta att det fanns alltid någon som var svag. Så han gick omkring och var svag för jämnan, Paulus. Det är ju mycket roligare att stänga av så att man kan ha lite skoj någon gång ibland. Man kan ju inte gå där och ha medkänsla ständigt. I en skapelse som suckar och våndas. Det är en frestelse där. Och det är alltså en frestelse bort ifrån det som Bibeln kallar ett andligt liv. Om en lem hedras, så undrar alla de andra lemmarna vad det är för konstigt med den. Halleluja. Viljelivet och inriktningen kan vi ju också se lite granna på. Filipperbrevets 3 kapitel. verserna 17-19. Mina bröder, var också ni mina efterföljare och se på dem som vandrar på samma sätt som jag, eftersom ni ju har oss till föredöme. Ty det är så som jag ofta har sagt er och nu åter måste säga under tårar. Många vandrar så som fiender till Kristi kors. Och deras ände är fördärv. De har buken till sin Gud och söker sin ära i det som är deras skam. Och deras sinne är vänt till det som hör jorden till. Det är ett kötsligt sinne. En viljeinriktning av fel sort. Men sen har du en vilja som du skulle kunna kalla för en samvilja. En medvilja. Och som egentligen Paulus uttrycker alla finast i Efesierbrevet 5:21. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Eller som han uttrycker samma sak för egen del. Filipperbrevet 3:10 som vi har läst förut. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft och få känna delaktighet i hans lidanden i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. En viljeyttring, en andlig viljeyttring. Innan vi nu går vidare ska vi konstatera att vi här inte bara ser ett samvetande, ett medkännande, en, ska vi säga, gemenskapsdimension gentemot Gud. Utan att vi också ser den gentemot människor, mellan människor. Jesus hade medkänsla med systrarna. Underordna er varandra i Kristi frukt. Här kommer alltså nu en gemenskapsdimension mellan människor. Och en gemenskapsdimension mellan Gud och människa. Allt detta äger fortfarande rum, så att säga, i den andliga dimensionen. Därför ska vi gå till andra Korinthierbrevet 4. Och se att samvetet är verksamt också för upprättande av kontakter från människa till människa. Det är alltså ett vi har möjligheter att samveta med varandra på samma sätt som vi har möjlighet att samveta med Gud. Andra kor 4, från början. Därför, då vi nu genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, har detta ämbete, så fäller vi inte modet. Nej, vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och går inte illfundigt tillväga, ej heller förfalskar vi Guds ord, utan framlägger öppet sanningen och anbefaller oss så inför Gud hos var människas samvete. Knepigt uttryck, säger vi. Vad menar han? Jo, han menar, känn efter i ert inre så ska ni begripa att jag har rätt. Känn efter i ert inre så ska ni förstå att jag är en andlig människa. Jag är ren. I Korinth hade det nämligen kommit ett nytt ledarskap. Det Paulus talar om i 11 kapitlet. Det som utsuger församlingen, som slår dem i ansiktet, som förhäver sig över dem. Paulus vill hela tiden lära dem att se skillnad på ett andligt ledarskap och ett själiskt ledarskap. Det är därför han talar så mycket om sina lidanden i andra Korinthierbrevet. Vill jag berömma mig av något, så vill jag berömma mig av min svaghet, säger. Men nu framlägger jag mig inför var mans samvete. Det betyder alltså, ni har en möjlighet i ert inre att känna efter om jag är från Gud, om det här är rent eller om det inte är rent. Men vi läste för en stund sedan om falska profeter som Jesus talar om. Som kommer som till det yttre så som får, men i det inre är glupande ulvar. Hur ska man kunna se det? Ja, det kan du inte se med ögonen, det kan du inte höra med öronen, men du kan förnimma det i ditt samvete. Jag tror att vi alla här vet vad det här handlar om. När man varit i sammanhang där allting förefallit rätt, men där det lyser rött inom en. Där man plötsligt känner att det här stämmer inte. Man kan uppleva en väldig förvirring och tänka att jo, men det stämmer ju. Och så ändå är det någonting som hela tiden säger det här stämmer inte. Samvetet. Vi var igår inne på frågan om att höra Guds röst. Går eftermiddag. Och vi talade då mycket om att ja, det är ofta förnimmelser. Vi använder ordet förnimmelser då och då. Och det är ju på samma sätt med samvetsfunktionen oss människor emellan. När vi umgås med varandra, när vi relaterar oss till varandra, så menar jag att vi har i huvudsak tre kommunikationsmöjligheter. Det ena är det ögonen ser, det kallar jag kanal 1. Så har vi det öronen hör, det kallar jag för kanal 2. Och så har vi samvetet, kanal 3. Och jag vill mena, vi behöver då alla tre kanalerna helst för en fullgod relation. Men om man är blind eller om man är döv är ingen katastrof, bara kanal 3 fungerar. För den är egentligen den viktigaste. Det är den mest obeaktade, men det är den viktigaste. Den som älskar är känd av Gud, säger Paulus. Och vi förstår att samvetandet, det är inte någon teleprinter som knack, 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 knack tar emot information. Utan i detta ligger istället att om jag alls ska ta emot kärlek så sker det genom mitt samvetande som upplyser mig om den andras kärlek. I detta fallet om Guds kärlek. Om mitt samvete fungerar som det ska så ska det hela tiden ge mig en visshet om Guds kärlek, en förnimmelse av Guds kärlek, en praktisk upplevelse av det. Och man träffar så många människor med ett skadat samvete som behöver ett helande till anden. Och det är ett av de främsta kännetecknen är detta att de har så svårt att ta emot kärlek. Det har inte saknats människor som försökt att signalera med både ljus och ljud så att säga på kanal 1 och 2 att jag älskar dig. Men så fanns inte kanal 3 där, för den var sönder. Och det är bara när kanal 3 bekräftar det vi tar emot på kanal 1 och 2 som det verkligen blir ett vilande mottagande. Det är då det växer fram ett samvetande om den andres kärlek. Det är bara då det föds en tro på den andres kärlek. För tro är en samvetssak. Och på samma sätt som människans ande och framförallt dess samvetsfunktion är omistliga när det gäller den praktiska gudskontakten i våra liv, så är ett helat samvete också så nödvändigt för att föra människor ut ur ensamhet. Jag tror att den skada vi kämpar emot när vi sitter där med ensamma människor och undrar varför jag alls i dag är den här människan ensam, så är det på ett eller annat sätt ett skadat samvete. Vi ska då gå till Hebreerbrevet, 10 kapitlet och 22 versen. Så låt oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete och till kroppen tvagna med rent vatten. Ett ont samvete. Tittar man i grekiskan vad det där ordet ont står för, så är det samma ord som frälsar oss ifrån ondo. Det är alltså inte bara ett sjukt samvete, ett lite obehagligt samvete, utan det är ett ont samvete. Översättningen är ordagrann. Och för att vår förståelse här ska växa lite måste vi tänka på syndafallet igen. Människan levde före syndafallet i ett samvetande med Gud. Utan någon egen kunskap av den här själiska typen. Kunskapens träd erbjöd den kunskapen och därmed också möjligheten att på egen hand forma sin egen tillvaro. Att skärma av sig från Gud. Men nu står det så underfundigt i skriften om hur det gick till när människan blev frestad. Vi tittar lite grann i första Mosebok 3. 6 versen. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man därav fick förstånd och hon tog av dess frukt och åt. Hur kunde hon se att det var ett ljuvligt träd? De hade ju knallat omkring där i lustgården och tittat på det där trädet förut och inte sett det här. Men nu plötsligt så ser man att detta är ett ljuvligt träd. Hur gick det till? Jo, man hade börjat samveta med ormen. Och plötsligt fanns det tankar och impulser och synsätt och värderingar som man inte hade förut. Men som hade börjat att överta. Man hade låtit sig suggereras, för att tala psykologiskt språk, av ormen. Man hade börjat samveta med ormen och ta in någonting från ormen i sitt liv, så att säga, som en förberedelse till själva syndafallet. Själva den akten av olydnad föregicks redan av ett samvetande med ormen. Plötsligt ser man trädet så som ormen ser trädet. Och detta är ett ont samvetande som leder människan till en ond gärning. Och intressant nog blir sedan slutresultatet detta, att människan får så oändligt mycket lättare i sin fallna natur att samveta med ormen än med Gud. Man behöver aldrig ha några lektioner i hur det låter när djävulen talar. Det vet alla. Ja, det har vi rik erfarenhet av. Det är inget konstigt. Men Gud, hur låter det? Ett ont samvete. Ett som har så mycket lättare att höra ormens röst än att höra Guds röst. Men i princip är det samma mottagaranläggning. Och i princip så låter det lika. Vare sig Gud eller ormen talar. Det är ofta samma typ av inre förnimmelse. Men man igenkänner den ena och den andra på vad som blir målet. Slutresultat. Fortfarande kan vi se skillnad på ande och själ. Om vi på nytt går tillbaka till Efesierbrevets 2 kapitel och läser de 3 första verserna. Så har han gjort er levande, er som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs och tidsålders sätt. I det att ni följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Bland dessa var förut också vi allesammans där vi vandrade i vårt kötts begärelse och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredestomen, vi liksom de andra. Här antyder nu Paulus för oss att den här samveteriprocessen så att säga hos den oomvända människan, den fungerar så smidigt och automatiskt att när man går omkring och tror att jag gör som jag vill, så gör man i själva verket som djävulen vill. Vi vandrade i vårt kötts begärelse, säger han, men då följde vi försten över luftens härsmakt. Det hade vi kanske ingen aning om, men vi gjorde det. Ett uttryck för det onda samvetet. Emot detta får vi ställa Paulus ord till översteprästen Ananias i Apostlagärningarna 23, de två första verserna. Och Paulus fäste ögonen på rådet och sa: mina bröder, allt in till denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo gott samvete. Då befallde överste prästen Ananias, den som stod bredvid honom, att det skulle slå honom på munnen. Ett gott samvete. Ett samvete inriktat på Gud. Ett samvete reserverat för Guds signaler. Här föreligger inte längre ett mer eller mindre automatiskt och halvt omedvetet samvetande med ormen, utan ett medvetet samvetande med Gud. Så redan här ser vi nu en dimension i helandet, upprättandet av människans ande. Att det som från början är ett ont samvete, vilket inte är detsamma som ett dåligt samvete, ett som gnager och gör ont. För det finns ju så kallat samvetslösa människor som aldrig har känt den bittersta lilla skuldkänsla i sitt inre, kan ju ändå ha ett ont samvete. Alltså ett samvetande med ormen som får den att fungera ont. Ja, det ska nu bytas ut emot ett gott samvete. Ett som samarbetar med den som är god. Och låter hans impuls landstiga i vår natur. Det är en första bit av denna upprättelsen i anden hos oss. Så att samvetet kan bli utgångspunkten för Guds möjligheter att forma vår personlighet och våra liv. Och därigenom börjar vi naturligtvis också att öppnas och lösas till att bli relationsmänniskor. Därför att när vårt samvete fungerar på ett gott sätt gentemot Gud, kan det också börja fungera på ett gott sätt gentemot människor. Och vi kan då föras från ensamhet till gemenskap.